Jag vill fortsätta be lite. Vi sjunger helig, helig, helig är du, Herre. För du är värdig, vår lovsång, Herre. Tack för att vi får ännu en söndag där vi får mötas och höra ett ord från dig. Låt det få vara ditt ord som går ut, Herre. Låt det inte få vara vad jag säger, utan det ska komma direkt ifrån dig, helige Ande. Tack, Herre, för att du öppnar våra hjärtan. Ge oss rena och nya hjärtan av kött som är mottagliga för ditt ord i den här stunden, Jesus. Vi lägger den här stunden i dina händer, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Stort ska det vara. Tack. Tack. Tack, hörni, för att jag får komma tillbaka. Det var väldigt trevligt att vara här sist. Det är lite skönt och lite nervöst att prata om något annat än sig själv. För det gjorde jag ju förra gången, kom jag hit och prata om min resa. Jag ska få dela ett ord på ett tema idag, och det blev lovsång. För det är ju någonting med, det är någonting med musiken ju. Det är ju någonting med musik som konstform. Och jag menar, jag har aldrig hört någon som inte gillar musik. Vi kan gilla olika musik, men musiken gillar vi. Det är någonting som är lagt i oss. Det är liksom, det kan drabba oss på ett sätt som ingenting annat. Jag har upplevt själv under min resa i Enköping då, som jag berättade om sist jag var här, så var det särskilt en lovsång som la sig på mitt hjärta verkligen. Ära till Gud heter den. Och den har jag burit med mig i alla år. Och sen så hörde jag inte den på ett bra tag när vi flyttade ifrån Enköping. När vi flyttade ner hit och gick till Varbergs pingstkyrka, så hörde jag inte den på jättelänge. Men vilken tror ni de spelar dagen jag döper mig? Det är den. Och sen har jag inte hört den sedan dess igen. Men det har en förmåga att drabba oss. Jag tror att Gud har lagt det där liksom i oss med musiken just. Och lovsången tror jag är gudagivet. Och någonting som verkligen ligger i vårt DNA, tror jag. Och lovsången är en så viktig del av våra gudstjänster också. Vi lägger mycket av vår tid i gudstjänsterna på lovsången. Varför gör vi det? Vad är det med lovsången som vi behöver liksom ha med oss? Varför lägger vi så mycket tid på det? Jag tror att det finns en mening med det, givetvis. Och det är ju inte bara idag som vi lägger mycket tid på detta, utan man har ju alla tider sjungit till Gud. Vi har alla tider liksom lovsjungit Gud i gudstjänsterna, även innan Jesus. På korset så citerar Jesus mycket från Saltaren. Saltaren är ju liksom sångerna som Israel sjöng i sina gudstjänster. Saltaren innehåller allt mellan liksom himmel och jord i det andliga livet. Saltaren innehåller så mycket, och den är väldigt viktig för oss. Det finns någon som säger att Saltaren är liksom Bibeln i Bibeln. Att den innehåller så mycket av livet. Och jag tog med mig lite rekvisita idag. Några av er känner igen den här lilla Nya testamentet. Nya testamentet, den utgiven av Gideoniterna. De har väl bytt namn nu, tror jag. Men det här är Nya testamentet, och den har getts ut i tusentals, åter tusentals exemplar till folk som behöver den. Till folk som behöver en del av ordet och en del av Jesus. De har fått en sån här liten. Och den innehåller Nya testamentet, men den innehåller även en annan bok. Och det är Saltaren. Här i finns trosbekännelsen. För den som behöver tala ut sin frälsning. Det finns de 10 Guds bud. Allting av det viktigaste finns i den här lilla. Det är Nya testamentet och det är Saltaren. Varför är det så? Ja, men det ligger någonting i det. Saltaren är viktig för oss. Och det är sångerna vi sjunger till Gud. Mycket av vår lovsång idag har ju också hämtat liksom ifrån Saltaren. Det är mycket av Bibeln i våra lovsånger som är ifrån Saltaren. Men varför är det så? Vad är det som är så märkvärdigt med Saltaren och de här sångerna vi sjunger till Gud? Ja, men det finns ju en kraft i detta förstås. Det finns en kraft i lovsången. Vi läste om Paulus och Silas. Vi vet att det finns en kraft att förändra i detta. Jag ska någonstans landa i det där. Jag är ett stort fan av Sagan om ringen. J.R.R. Tolkien skrev ju en helt underbar liksom fantasivärld i olika böcker och gjorts filmer på det. Tolkien var vän med C.S. Lewis, som många känner igen, som teolog. Båda var djupt kristna och har ju förstås genomsyrat sina verk med sin tro också. I Tolkiens värld så skapas hela världen genom sång. Och jag tror att han greppade nog någonting av vad Gud har lagt i oss, det där med sången, vilken skaparkraft det finns i det där. Vilken kraft det finns i sången. Det finns också en enande kraft i sången. En väldigt ny bekant som jag har i kyrkan i Varberg, Erik heter han. Vi kommer från väldigt olika bakgrund. Vi har väldigt olika historier. Och idag har vi också väldigt olika liv och förutsättningar. Vi har egentligen en sak gemensamt. Och det var att vi började prata om lovsång. Och vi började liksom dela låtar med varandra. Och det är en sån välsignelse, den vänskapen som jag har med honom nu. Han skickade ett sms innan vi kom hit idag och önskade mig lycka till. Vi har verkligen hittat varandra. I bara liksom utifrån musiken och ett delat intresse för ungefär samma musik. Så det finns en enande kraft i lovsången också. Det är också så, om vi läser i vår bibel, då ska vi i Efesierbrevet 5:19 så finns det en väldigt tydlig uppmaning. Jag har inga bilder med mig, utan ni får gärna lyssna till mig och följa med i er egen bibel om ni har någon. Men i Efesierbrevet då, som sagt, 5:19, så blir vi uppmanade att tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Det finns en väldigt vardaglig uppmaning att använda oss av lovsången. Och det finns en anledning till det förstås. Här har ju liksom brevets författare uppfattat liksom någonting särskilt i just sången. Och vad det kan göra i vårt vardagliga liv också. Det är inte bara någonting vi ska göra i kyrkan på söndagar, utan lovsången betyder någonting även i vår vardag. Vi ska tala till varandra i psalmer. När fick du en uppmaning från någon med en andlig sång senast? När var det någon som kom fram och tyckte att du behövde höra detta och började sjunga för dig i vardagen? Det gör vi ju kanske inte så mycket längre. Men jag känner också, och jag tror inte att det är någonting fel i att dela lovsånger. Vi har Spotify idag. Jag har ju alla världens lovsånger i fickan. Jag har delat sånger till vänner ibland. Och jag uppfattar också att det finns ofta profetiska tilltal att ge genom lovsånger. Att man skickar en låt till någon. Jag tror att du behöver höra den här. Eller jag uppfattar att det här är ditt liv. Att man delar en sång som kan betyda någonting för en annan människa. Jag tror att vi delar andliga sånger idag, men på ett annat sätt kanske. Jag tror inte det är någonting fel i det. Och det finns en kraft i de här andliga sångerna. I vardagen så tror jag det kan hjälpa oss att må bra. Jag tror också att det kan hjälpa oss när vi kämpar i livet. När vi som kristna inte finner orden riktigt. När vi kämpar i vårt böneliv. Inte finner orden liksom, i våra böner. Då tror jag att lovsång kan vi använda för att på något vis hjälpa oss i vår bön till Gud. Att vi får låta lovsången resonera i oss. Och att vi inte behöver tala själv, utan vi kan lyssna på en lovsång och liksom låta det resonera i oss. Att det får bli vår lovsång. Att vi får ta den till oss och låta det vara vårt rop till Gud ibland. Att vi behöver inte alltid tala det själv. Vi kan använda oss av lovsången på det viset också. Så jag tror att det kan hjälpa oss väldigt mycket i vårt vardagliga liv. Och frågan är ju liksom, men vad är det i lovsången? Finns det någon aktiv substans liksom? I läkemedel pratar man om aktiva substanser. Det är paracetamol och det är allt möjligt. Jag kan inte det där. Men det finns en aktiv substans i läkemedel. Vad är det i lovsången som är den där aktiva substansen? Vad är det faktiskt i lovsången som gör detta med oss? Som kan hjälpa oss och som är den där kraften liksom? Jag tror att det är för att vi inser hur små vi är. När vi lovsjunger Gud, när vi sjunger om hur helig han är, vi sjunger helig, helig, helig är du Gud. Då tar vi den här lägre, då ödmjukar vi oss inför honom. Jag tror att det där är en del i det, att vi inser hur små vi är och hur stor han är när vi sjunger till honom. Vi riktar vårt fokus emot honom. Och jag tror att vi mår bra av att rikta fokus från oss själva ibland. Vi behöver rikta vårt fokus mot någonting annat. Det finns stunder då vi absolut ska ta tillvara på oss själva och liksom, tänka på oss själva. Men jag tror att vi mår bra ofta av att rikta vårt fokus mot någonting annat. Och rikta vårt fokus mot Gud är aldrig fel. Det är någonting med att upphöja honom som gör att lovsången får kraft och verkan. När vi upphöjer hans namn. Och när vi själva underordnar oss det. Där finns det en kraft. Jag tänkte läsa ett ord ifrån Jesaja. När han får sin kallelse faktiskt. Jesaja, en av profeterna i Gamla testamentet. I Jesaja 6 så kommer han få sin kallelse. Och där ska jag läsa några verser. Jag börjar läsa vers 1-5. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter, och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Det finns, jag läser från Svenska Folkbibeln 2015. Det finns andra översättningar av den här texten som jag skulle vilja lyfta fram lite. Jag har inte med mig dem, men jag har skrivit upp vad det står i Bibel 2000. För den som har den så står det att de här seraferna, de ropar till varandra. Inte att den ena ropar till den andra, utan att de ropar till varandra. Det finns flera engelska översättningar som där det står liknande saker. Att de ropar till each other, står det i engelska. Och jag tror att den ska förstås på det viset. För varför läser jag den här när vi pratar om lovsång? Ja, men vi hittar också en ledtråd, och nu blir det mycket bibel, hörni, men det gör ingenting, säger jag. Uppenbarelseboken 4:8 läser jag lite snabbt här. Där är det Johannes då som får en uppenbarelse av himlen. Och där står det att det finns varelser då runt en tron, och var och en av de 4 varelserna hade 6 vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger du utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig, han som var och som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. Det här är mer känt som en lovsång i himlen. Det här känner vi till som himmelens egen lovsång. Och vi ser ju ganska många paralleller, eller hur? Och jag tror att i Jesaja så ska vi förstå det där som en lovsång. Vi ska förstå det som en lovsång till Herren. De här varelserna som ropar till varandra: helig, helig, helig är Herren. Det där är lovsång. Och jag hörde en sån vacker bild av det där. När man sjunger på det viset och sjunger liksom Herrens härlighet och helighet. Att varje utrop är som att dra en flagglina. Att varje gång du ropar helig så drar du i flagglinan och Guds flagga höjer sig. För varje gång du ropar liksom Gud är stor, så hissar du hans flagga. Helig är Herren Sebaot. Helig är han. Han är kungars kung. Han är herras herre. Och på det viset så upphöjer vi honom, och vi själva inser hur små vi är. Vi hissar hans flagga. Där tror jag att det ligger någonting i det där. Och det som händer när Jesaja kommer in där och de här varelserna prisar och ärar Herren, det är att huset uppfylls med rök. Det uppfylls med hans härlighet. För det är när vi upphöjer honom som Gud kan visa vem han på riktigt är. Då fyller han rummet med sin härlighet. Och det går ingen miste om. Det går inte att missta det. Och det hade ju varit helt fantastiskt om det kunde vara så varje gång vi lovsjunger Herren att dörrposterna börjar skaka och huset fylls med rök. Men vi ska ha den förväntan på Gud, att han vill göra någonting i rummet när vi upphöjer hans namn. Vi ska komma med en förväntan på Gud när vi lovsjunger honom. Det hade varit fantastiskt om det kunde hända oftare, men det tar inte ifrån oss liksom nästan skyldigheten att upphöja hans namn i våra gudstjänster och lovsjunga honom. Och det kommer en ödmjukhet med detta. Jesaja upplever ju det här. Han går ju rakt in i den här lovsången. Han är ju inte den som deltar. Han går rakt in i detta. Men lovsången och vad som händer i det rummet, det ödmjukar ju honom. Han är ju säker på att det här är slutet för hans del. Ve mig, jag förgås, ropar han. För när man möter Gud på det viset, och särskilt på den här, i det här sammanhanget, det judiska folket, de trodde ju liksom att man kan inte se Herren och överleva. Hans härlighet är alls för stor. Så han tror att han ska gå under i det. Men det finns en insikt där hos Jesaja. Ve mig, jag förgås. Jag är oren. Jag har orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Man ser hur liten man är. Hur stor han är. Det finns en ödmjukhet i det där. Och det där förflyttade fokuset. Det där ska vi ta vara på. inse att han är stor, han är Herren. Och lovsången är ju vårt sätt att upphöja honom och ödmjuka oss själva. Att sätta honom först. Och ta den här stunden att upphöja honom. Och inte så mycket tänka på våra egna begär och våra egna önskningar, utan upphöj honom. Det är en stund då vi får rikta blicken emot kungars kung och herrars herre. Och det där drabbade ju Jesaja. Han såg ju sina brister i detta. Hur liten han var i det. Och det är inte förrän vi ser det, hur små vi själva är, hur stor han är, som Gud kan gripa in och göra någonting. Återigen, vi läste om Paulus och Silas här, att det kan hända saker när vi lovsjunger. Gud kan arbeta i det rummet när vi lovsjunger och prisar honom. Det finns en förvandlande och en frälsande kraft i detta. Alltså han kan gripa in i en situation och förändra en situation när vi lovsjunger honom. Han kan göra någonting i den platsen, på den platsen. I Gamla testamentet igen, vi går till Andra krönikeboken, så ska vi läsa om ett annat tillfälle där Gud griper in. I Andra krönikeboken 20 så ska jag läsa ifrån vers 21. Och sammanhanget här, det är att det finns en kung i Juda, det riket som fanns i Israel då. Josafat heter kungen. Och de har fått information om att fienden närmar sig. Och det är en helt övermäktig fiende. Det finns ingenting som de har att sätta emot den fienden. Den är helt, helt övermäktig. Och folket är förtvivlat innan detta. Men när fienden väl är på plats, så att säga, när de har kommit fram och judariket ska gå ut och möta den här fienden, då är det detta som står om den situationen. Då har Josafat då, i vers 21 här läser vi, sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud medan det drog ut framför den beväpnade Herren. Det skulle sjunga, tacka Herren, evig är hans nåd. Och när det började att sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket ifrån Ammon, Moab och Seirs bergsbygd som hade kommit mot Juda, och det blev slagna. Vad är det som händer här? De var ju helt förtvivlade dagen innan. Det var en alldeles övermäktig fiende. De var förtvivlade, hela folket. Ja, det som händer innan där, det läser vi i vers 14 och 15. Då är det när folket är förtvivlat, då kommer Herrens ande, står det. Den heliga ande kommer över en i folket och säger till den personen, var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara, för striden är inte er utan Guds. Herrens ande kommer över en person i folkmassan som profeterar åt folket, och han säger, var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara, för striden är inte er utan Guds. Vilken viktig insikt det är. Och på det viset så kunde de gå ut dagen efter och ställa lovsångsteamet i förtruppen. Hur skulle det vara om ryssen gick i land här ute? Skulle vi skicka lovsångsteamet i fronten då? Ja, enligt det här så skulle vi kanske göra det. För Gud kan arbeta i det där. Och det är några sanningens ord, och det är ofta det när den heliga ande griper in. För striden är inte din, utan striden är ju Guds. Det är Guds strid. Och ibland behöver vi landa i det där att lita på det löftet ifrån Gud. Att han tar den striden åt dig. Ibland behöver vi överlämna våra problem och bekymmer på Gud, för att han kan arbeta i det. Han kan rädda dig från din situation. Han kan lösa dina bekymmer. De hade också goda grunder att lita på Gud. För vi läste vad de skulle sjunga här. Lovsångsteamet kan vi kalla dem. Men de som drar fram i helig skrud ska lovsjunga. De skulle sjunga, tacka Herren, evig är hans nåd. Och går man då till Psaltaren 136, den har till och med en rubrik här som står, där det står evig är hans nåd. Psaltaren 136, den börjar så här. Tacka Herren för han är god, evig är hans nåd. Tacka gudarnas Gud, evig är hans nåd. Tacka herrarnas Herre, evig är hans nåd. Sen fortsätter hela den salmen och liksom varannat uttal är evig är hans nåd. Varannan mening så. Evig är hans nåd. Och den salmen handlar om allt vad Gud har gjort för dem tidigare. För Gud har gjort så mycket för dem tidigare. Och evig är hans nåd. Och den slutar där i verserna 23-26. Han tänkte på oss i vår förnedring, evig är hans nåd. Och ryckte oss ur våra fienders våld, evig är hans nåd. Han ger mat åt allt levande, evig är hans nåd. Tacka himmelens Gud, evig är hans nåd. Det står ingenting i krönikeboken om att det är just den salmen de sjunger. Men jag vill tro det. Jag tror att det var den de sjöng. De gick fram och så sjöng de, tacka Herren, evig är hans nåd. De visste vad Gud hade gjort för dem tidigare. Därför kunde de ställa lovsångsteamet i förtruppen. För de visste vad Gud hade hjälpt dem med förr. För det är vad som står i den här salmen. Allt vad Gud har gjort för dem, evig är hans nåd. Då har man frimodighet att ställa sig längst fram i helig skrud och sjunga bort fienden. Halleluja. Och det hjälper oss att förstå varför de kunde lita på Gud. De visste vad han hade gjort förr för dem. De visste det. Och när man kommer upp lite i åren, jag är dryga 30 så jag har inte så mycket att säga kring detta. Men när man har levt ett tag så vet man att Gud kan lösa problem. När man har levt ett tag med Gud så vet man att han kan gripa in. Eller hur? Och det visste de här. De hade på goda grunder anledning att lita på att Gud skulle rädda dem ur den här situationen. De visste vad det innebar, att det var Guds strid och inte deras. Det var inte de som skulle gå ut och slåss. De skulle ställa sig där ute, de skulle lova och prisa Herren och han skulle gripa in och rädda dem. Det visste de. De vände blicken till honom. Och det står, när det började lova och prisa, när det började sjunga, då kom ett angrepp bakifrån på fienden där. När de började sjunga, då grep han in. Det finns en uppmaning här till oss. Att vi ska sjunga till Gud. Vi ska lita på att han kan rädda oss ur vår situation. Och jag vet inte vad ni kommer hit med. Jag vet vad jag själv bär på. Men det finns en kraft i lovsången. Det finns en kraft i att lita på honom. Att han vill gripa in och lösa dina bekymmer. Om det är ett beroende du kämpar med, så lov, sjung till Gud och lita på att han, när du börjar lova och prisa honom, att han kan gripa in och rädda dig ur det. Vi måste lära oss att lita på Gud helt och fullt i våra bekymmer. Och jag vet att det är kanske då det som svårast, att vända oss till honom. Ibland är det som svårast. När vi har det som tuffast själva, då är det som svårast att be till Gud. Men låt då lovsången få resonera inom dig. Du behöver inte sjunga själv. Sätt på en lovsång liksom, och låt det få verka i dig. När jag förberedde detta, så ganska sent i mina förberedelser faktiskt, så kom jag på en tanke. Att om det står någonstans i Bibeln liksom en första gång för någonting, då måste det ändå betyda någonting. Säg att jag hittar den första lovsången i Bibeln. Det måste jag ändå ge ett exempel av något slag, va? Om jag går tillbaka och försöker hitta liksom den första lovsången i Bibeln, då måste det ändå säga någonting. Det måste ge oss något sorts svar, eller hur? Så jag började och jag letade. Och jag kom till andra Mosebok, 15 kapitlet. I andra Moseboken, 15 kapitlet, kommer den första lovsången. Det finns de som säger att det här är den äldsta bevarade liksom, sången någonsin egentligen i världen. Det finns de som påstår att det här är den äldsta sången som finns bevarad, nedskriven i världen. Och det som man sjunger här i andra Mosebok 15 kapitlet, det ska man förstå mot bakgrund av 14 kapitlet. Och den som är van bibelläsare kanske kommer ihåg vad som händer i andra Moseboks 14 kapitel. Ja, det är vandringen genom Röda havet. Och jag blev nästan till mig när jag hittade den här. För det stämmer så väl överens med allt andra vi har läst om här. Vad har Gud gjort förr i livet? Vad kan vi lära oss av det? Vad tar vi med oss av det? I andra Mosebok 14 kapitlet, då står Israel och de är helt utlämnade åt farao som jagar efter dem. De står vid Röda havets strand och det ser ut att vara helt hopplöst. Men Gud griper in och räddar dem. Han för dem igenom havet. Alla vi som är döpta, vi har någonting att tacka Jesus för. Vi har någonting att vara tacksamma och lovsjunga för. För det som händer i 15 kapitlet sen, det är att Israel, de börjar sjunga till Herren. Det är den första lovsången. Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herren. Jag vill lovsjunga Herren, högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Vi har alla någonting att vara tacksamma över. Det där är den första bevarade lovsången som vi har. Och jag tror att den ger oss ett exempel. Och den ska förstås mot bakgrund av 14 kapitlet. Där Gud går in och räddar oss. Gud går in och räddar och vi lovsjunger honom till tack. Jag tycker det är en fantastisk berättelse. Så hörni, vi lovsjunger för att upphöja hans namn. Men vi lovsjunger också för vad han har gjort för oss. Men kanske framförallt så lovsjunger vi för vad han kan fortfarande göra i våra liv. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte, upphöja ditt namn. För Jesus, ditt namn står över alla andra namn. Och faktum är, Jesus, att ditt namn står över varje situation som vi kan mötas utav. Varje bekymmer vi har, varje boja som vi har sin lösning i ditt namn, Jesus. Varje beroende som finns har sin lösning i ditt namn, Jesus. Vi kommer hit för att hissa din flagga, Herre. Kom hit för att upphöja ditt namn. Och vi tackar dig för allt vad du har gjort i våra liv och allt vad du kan göra även fortsatt. Tack för ditt ord och att det får gå ut över oss, att det får landa i varje människa på det sätt som du vill. I Jesu namn. Amen.